har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det kan bli krig i Sverige.
Det här är ingen ny kommunikation mer än att vi skärper tonläget. Och vi gör det därför att det finns fortfarande behov att göra mer.
Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva.
Det här sagts i Finland hade det betraktats som krigshets helt enkelt.
Jag tycker det är viktigt att alla är medvetna om att vi har ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Men det är också så att jag ligger ju inte vaken om nätterna och tror att det ska bli krig imorgon.
Vi kan betala för ny kärnkraft. Det skriver 14 industriledare idag i en debattartikel.
Det stundande tronskiftet i Danmark har fått en del att fråga sig om den svenska kungen ska följa den danska drottningens exempel och lämna över till kronprinsessan Victoria i förtid.
Ännu en vecka där retorik och ordval hamnade i den politiska debattens centrum. Borde ministern för civilt försvar ha sagt något annat än att det kan bli krig i Sverige? Och statsministerns ord om vad som krävs av varje svensk medborgare, var det i själva verket ett angrepp mot människor som har invandrat? 14 tunga industriledare vill gå i lag med Tidöpartierna för att bygga ny kärnkraft närmaste åren. Och varför drar Sveriges kung en helt annan slutsats om tanken på abdikation än sin kusin i Köpenhamn? En timme om veckan som gick, jag heter Staffan Dopping. Välkomna till 2024 års första veckopanel. Nu kör vi ända fram till midsommar åtminstone. Och här är årets första paneltrio. Lasse Stjernqvist, frilansare, krönikör, socialdemokrat. Hej!
Hejsan!
Annika Borg, kyrkoherde, samhällsdebattör med förflutet i Moderaterna i Stockholms stad. Välkommen!
Tack!
Och Johanna Elgenius, konsult på Halvarsson och Halvarsson med bakgrund i Liberalerna. Hej!
Hej!
Hur är stämningen när Sverige och världen har lämnat den här jul- och nyårsdvalan?
Äntligen!
Äntligen?
Ja,
äntligen får vi bråka igen.
Ja, det har varit nytt lite år och att vi lämnar ett eländigt 2023.
Okej, men så att säga, det är befrielsen. Men känns det liksom tryggt att gå in i det här nya året då?
Nej, det finns ju en rad på nysvenska utmaningar. Och det är ett allvarligt läge och det fortsätter att vara allvarligt och kommer att vara allvarligt.
Ja, det är inte klackarna i taket än så länge direkt i alla fall. Och det var den numera allt mer välkände ministern Carl-Oskar Bohlin som satte tonen när han talade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.
Civilt försvar är inte primärt en seminarieövning. Medvetenheten måste omsättas i praktisk handling. Åtgärder som faktiskt höjer tröskeln. Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
Ja, ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlins ord om att det kan bli krig i Sverige har uppenbarligen chockat en hel del människor. Kommentatorer i Finland har gjort stora ögon och säger att så där säger vi inte i Finland. Och Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider anser att Bohlin och ÖB och andra håller på att militarisera våra medvetanden. Vad säger nu panelister Borg, Elgenius och Stjernqvist om Bohlin och Bydéns sätt att tala om vad vi alla måste förbereda oss för? Vad säger du, Johanna?
Jag tror ju så här, för det första, man
Alltså att det står att det inte är uteslutet för att ett militärt angrepp för Sverige står, har vi försvarsberedningen varit överens om under rätt många år. Men jag tycker, som ord har betydelse, så måste man fundera på vad ska vi göra med detta att det kan bli krig? För det kändes lite på tal, att det är att vi lever i ett otroligt allvarligt läge. Och inte minst 2024 är ju ett öde, så kanske inte så mycket vad vi gör här i Sverige direkt, utan vad som händer på Europanivå och vad som händer i amerikanska presidentvalet, för det kommer påverka.
Men var det fel att han sa som han sa, Bolin?
Jag tycker att man ska fundera på vad ska vi göra åt den. Det var ju inte, jag tycker att det kändes att det var, ja, men han tog i lite för mycket, tycker jag. Sen har han ju rätt i att Sverige måste öka sin beredskap.
Annika Borg, vad säger du?
Jag tycker att det här var ett viktigt tal, och det är som ett tal till nationen. Och det är ju faktiskt så att han säger ju vad vi kan göra med det här. För det första så måste vi ju konstatera att så här kan det ju bli. Det vet vi ju inte, men det kan bli det. Och då tänker jag att han sätter ju det personliga ansvaret och ger en rad olika exempel, om man är myndighetschef eller om man är en vanlig privatperson eller i sitt liv. Har man hemberedskap, har man tänkt att öka den här medvetenheten? Och det tror jag i de flesta länder är en fullständig självklarhet, och i de flesta tider att man behöver ha den här medvetenheten. Och jag tycker att det är alldeles riktigt att liksom peka på det personliga ansvaret. Jag vill påminna om en undersökning som, för hur det står till med försvarsviljan bland befolkningen, är ju si och så. Det kom en undersökning här 2022, och det var MSB som hade gett uppdrag om den här undersökningen, och undersökades försvarsviljan och synen på samhället, det som är skyddsvärt i samhället. Och det där är ju ganska genomgående där, att det är en undersökning både då tidsspann eller åldersspannet 60-70, men också en ungdomsbarometer med 15-24 år, att 90% kan tänka sig att delta i totalförsvaret om det inte innebär fara för ett eget liv. Och det är också könsskillnader i det här.
Och det tyder på en begränsad försvarsvilja,
ja,
tycker du?
Ja, det gör ju det. Och det här är jätteviktigt, att försvarsfrågorna har inte den där förankringen hos befolkningen som man nu tror, för att vi har pratat mycket om NATO och vi talar om det här. Så det är ju jätteviktigt att vi var och en på arbetsplatser och i våra liv mentalt arbetar med oss själva för att vi ska vara förberedda om, Gud förbjude, något sånt händer.
Lasse Stjernqvist, borde han ha sagt som han gjorde, Bolin?
Jo, men han har säkert skäl att säga det, men det jag tycker är det märkliga, det är ju att när man gör en sån här viktig förändring av retoriken, för är den ju, och det förstår man ju när man lyssnar på honom, att han själv verkligen anser att nu kommer det någonting riktigt allvarligt, då överrumplar man inte bara finska journalister, utan då ser man också till så att övriga partier i riksdagen och andra har varit med och vägt orden på guldvåg. Därför att är det någonting som man ska vårda i ett krisläge, så är det samstämmigheten kring försvars- och säkerhetspolitiken. Och jag tycker det som hände i Sälen och den debatt som följde efter, den förvirring som fanns hos andra partier, på något sätt illustrerar hur dysfunktionell svensk politik har blivit. Alltså vi har en oerhörd förmåga att starta bråk även om saker som vi egentligen är överens om. För det finns en stor enighet om vad vi behöver göra. Det finns en stor enighet om att vi måste rusta upp försvaret. Ändå blir det bråk. Och i det här fallet så tycker jag att regeringen har stort ansvar för det, på det sätt som man överrumplade även de som definitivt inte skulle ha överrumplats.
Men han säger då, ministern för civilt försvar, att han med sina ord vill skapa motståndskraft hos alla invånare. Och han menar att uppgiften att försvara samhället inte bara faller på Försvarsmakten och andra myndigheter, utan på 10 miljoner invånare. Mm. Det var liksom, säger han, att det var syftet. Och ÖB Mikael Bydén har haft liknande budskap, fast lite andra ord. När han stod på scenen i Sälen visade han bilder på sönderbombade hus i Ukraina och frågade publiken om den trodde att det där skulle kunna hända i Sverige. Och sen i intervjuer har ÖB sagt sen att alla svenskar bör mentalt förbereda sig på att det skulle kunna bli krig. Ju fler som har liksom tänkt, funderat och förberett sig, desto starkare är vårt samhälle, sa Mikael Bydén till TV4. Johanna, kan det här få den effekten? Så den avsedda?
Ja, nu blir det, jag håller ju med Lars, att det blev ju väldigt mycket en debatt om debatten och ovalen. Självklart är det så att vi måste se över vårt civila försvar. Jag tänkte på det, jag läste det. Sen 2000 så har det inte byggts några hus med skyddsrum i Sverige. För att det behövde vi inte då, för millennieskiftet tänkte vi att den där regeln som tidigare fanns är helt onödig. Och det är klart att vi måste ju alla veta vad våra skyddsrum är. Vi måste ju också alla veta, jag antar att vi har en plikt någonstans i civila försvaret. Och då måste ju, då tänker jag, om man säger detta som är ett annat tonläge, även om man, ja då kan man säga att det är så här, då måste man också följa upp med lite, vad har vi för krigsplacering, vad finns våra skyddsrum, vad finns skolornas skyddsrum, istället för att jag tror det finns en risk att det blir på sikt, måste vi be, men det finns en risk att det där inte händer, för det blir en liten metadiskussion om diskussionen istället.
Men bakgrunden tydligen enligt ÖB var att det går för långsamt, och det tyckte också Carl-Oskar Bolin. Och så han sa så här, har du ställt, är du företagsledare, har du kollat det här, har gjort det här, om inte, sätt igång. Mm. Och det uppenbarligen har det ju hänt någonting, för nu så de som säljer utrustning som har att göra med beredskap och konserver och vattendunkar och såna saker, de säger att det har kommit in liksom 30 gånger fler order dagen efter det här.
Mm. Men jag tänker också att svensk politik har handlat väldigt mycket om talepunkter och metadiskussioner om ordval och så vidare. Och vi behöver ju börja tala om verkligheten istället för att skjuta budbäraren som talar om verkligheten. Och som sagt, att det här är ju ett faktum att det står illa till på grund av politiska beslut som har varit i decennier. Och människor har inte en medvetenhet. Den här undersökningen som jag hänvisar till från 2022, den visar ju också att ungdomar, de planerar inte alls för kriser, för de tror inte att den ska komma. Så jag hör ju att det fanns i det här talet en rad olika exempel på vad man faktiskt skulle kunna göra, men att ansvaret lades hos oss alla. Och jag tror att det är en väckarklocka. Vi behöver börja att tänka så. Hur otrevligt det än kan vara, så behöver vi göra det. För det är faktiskt normalt på många andra platser. Och vi kan inte, tycker jag då, bli chockade eller kränkta. För det här är ju ändå verkligheten. Det ser ju ut så här. Sen kan man tycka att man kan uttrycka sig så. Men vi har fastnat för mycket i de diskussionerna.
Men det var ingen, tror jag, som blev kränkt. Och jag tror inte heller det var så många som blev chockade egentligen. Men däremot så sättet att göra det på bidrog till en förvirring. För att om det är så att ett sånt här uttalande bygger på en förändrad analys av hotbilden, ja då är det ju självklart att man tar upp den här, alltså grundproblemet i de forum som finns för att diskutera mellan partierna. Och då när man väl signalerar det allvarligare läget, ja då gör man det med stöd av diskussioner som man har haft med andra. Nu gjorde man inte det, och därför så blev det förvirrat, för man visste inte, är det här bara en förändring av retoriken? Är det så att det har skett någonting när det gäller hotbilden som föranleder det här? Och det tycker jag regeringen själv bidrog till, att det inte blev så tydligt som man sa att det skulle vara.
Det låter som du lite grann i närheten av det som Göran Greider har sagt och skrivit. Han skriver på DN Kultur att han, jag ska inte säga att du tycker precis som han, men han skrev att han alltid misstänkt att många utbildade militärer faktiskt hyser en hemlig längtan efter krig.
Ja, det tror inte jag.
Att det pågår en militarisering av våra medvetanden, har han sagt också. Och i P1 morgon i tisdag så sa Göran Greider att han känner många, även vuxna, som är rädda för att ett anfall är nära förestående.
Alltså det är ju den tanken som de flesta får förmodligen när de hör regeringsföreträdare och överbefälhavaren säga att vi ska mentalt förbereda oss för krig. Då tänker man, har det hänt något särskilt nu? Är det, något, är det granater på väg genom atmosfären ner mot oss? Jag har själv blivit uppringd av människor, vuxna människor, som har känt sig skakiga av att ha hört det här. Liksom, rädda helt enkelt.
Om detta är vanliga reaktioner, Lasse, vad säger det i så fall?
Nej, men jag tycker att, och där håller jag med Göran, jag tycker att sättet de gjorde det här på skapa just den här förvirringen, att man vet inte om det är enbart en retorisk förskjutning eller om det faktiskt handlar om att man nu gör en annan hotbild. När jag lyssnade...
Nej, men det har ÖB sagt, han sa att det är inte ett nytt budskap, men vi skärper tonen här för att det går för långsamt. Han säger rakt ut att det inte är en förändrad analys.
Nej, men jag hörde ju också Bolins tal, och det är klart att när man säger det och uppenbarligen överraskar väldigt många av dem som rimligen i ett krisläge måste vara djupt involverade i diskussioner om hur vi på bästa sätt ska förbereda oss för olika scenarier. när han gör det med sån dramaturgi som han gjorde, det är klart att man blir osäker. Vad är det egentligen? Är det ändå så att det finns en förändring här som gör? Så att jag tycker att det mest anmärkningsvärda med det här, det är att det var så med tanke på allvaret, så var det väldigt dåligt förberett.
Jag delar ju den, eller jag delar den uppfattningen. Sen så tänker jag bara på kommentar till Gej det här, så tycker jag det faktiskt är nästan på gränsen till oförskämt att hävda att svensk militär önskar ett krig faktiskt. Där tycker jag han går över alla gränser. Men jag tänker Bolins tal här, hade detta också förberetts med att man hade börjat, vi alla hade fått hem liksom, här är din placering, nu har du detta. Alltså, och man hade kunnat bädda för detta mer, vad vi ska göra i civila försvaret, vad alla har, vad alla företagsledare gör. För det är ju faktiskt så att hela Sveriges befolkning sitter ju inte och lyssnar på hela alla tal i Sälen. Och då tror jag att då hade man fått större effekt av också hur folk kan agera.
Jag tänker också den här metadebatten som blev då och som alltid blir, liksom, det speglar ju också det här att vi ska se de här frågorna som någon slags specialintresse istället för en kärnuppgift för oss alla, säkerhet. Och jag hör inte det här talet på det sättet, utan snarare allvaret och att vi alla har ett ansvar och fråga, och också hemberedskap till exempel, har vi det? Och det här har vi ju liksom diskuterat och det har skrivits piffiga böcker om och sådär. Men att det faktiskt är vårt ansvar som medborgare i det här landet och som människor, att vi behöver ha en beredskap helt enkelt, och vi har inte den. Och det är ju det som han också säger, precis som du, alltså sett igång. Det vill säga, det är sådana brister, och det har ju kommit ett betänkande också om hur personalförsörjning och annat ser ut. Vi har ju det är ju det. Vi har inte talat så mycket om det, men nu börjar det att talas om det. Vi har enorma brister, och det behöver vi väl sätta på kartan, och då kan ju det här talet också vara ett uppvaknande. Och han pratar ju också om att det inte är rädsla, utan det är för att medvetande göra. Så man kan ju höra det här talet på många olika sätt.
Men om nu människor har blivit rädda eller oroade, är det automatiskt någonting dåligt?
Nej, det behövde ju inte vara om syftet är att få folk att förstå allvaret. Men jag tänker ju att om syftet är att få folk att agera, att jag som individ ska veta vad jag ska göra utöver köpa hem vatten och konserver, då tycker jag inte riktigt att det var rätt sätt.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, stora delar av både regering och opposition var ju med på den här rikskonferensen i Sälen som Folk och Försvar höll för 69:e gången. Och statsminister Ulf Kristersson fällde då några ord om vad han kräver av varenda svensk medborgare.
Ukraina lär oss att ett lands viktigaste resurs i krig, det är den gemensamma försvarsviljan. Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling.
Ja, statsministerns ord om vad ett svenskt medborgarskap innebär, det var dåligt, anser oppositionsledaren Magdalena Andersson. Till TT har hon sagt att det vi behöver är sammanhållning och tillit och en stark försvarsvilja. Kristerssons budskap var splittrande och för landet i rakt motsatt riktning, sa Magdalena Andersson till TT. Lasse Stjernkvist, var Ulf Kristerssons ord unikt splittrande?
Nej, jag håller inte med om det. Här är ytterligare liksom ett exempel på att vi orsakar konflikt i frågor där vi borde ligga väldigt nära varandra och där vi dessutom faktiskt, när vi tittar på vad de olika partierna och politikerna faktiskt tycker, ligger väldigt nära varandra. Så jag tycker också det var ett exempel just på hur man överreagerar. Sen fanns det ju ordval i det här, som om jag hade valt talskrivare så hade jag inte pratat om resehandling. Den jämförelsen begriper jag inte riktigt, men det var ju inte djupt splittrande.
Annika Borg?
Jag håller med Lasse här att det är ju de här överreaktionerna. Samtidigt, som sagt, så kanske det här var mer av en talepunkt då, som kanske kunde haft lite annan innebörd. Det fanns väl en del i den retoriken då, men reaktionen är en överreaktion.
Johanna?
Nej, men jag tycker att den här talepunkten var väldigt onödig. Jag tänker, om man ska hålla ett tal till nationen, och verkligen det som vi pratade om innan, nu vill man visa att detta är väldigt allvarligt, då tror jag man har ett enda syfte. Det är att verka enande, att bjuda in oppositionen. Vi är alla i detta, vi tycker väldigt lika. Och då tycker jag det är onödigt att ha en talepunkt som kan tolkas som att man gör detta som ett inlägg i migrationsdebatten. Samtidigt måste jag säga också att detta är ju så typiskt, för då hugger Magdalena Andersson på detta. Och jag är lite förvånad faktiskt, för både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson är väldigt kompetenta och bra politiker. De borde faktiskt kunna bättre. De två borde kunna ha ett bra, vettigt samtal där man tycker lika och där man är oeniga. Men det går ju inte, för att det är ju hela svensk politisk debatt som detta visar, som är allvar på riktigt. Det är att det har blivit en, jag vet inte vad, det är en sandlåda, det är som en twittertråd efter 22:45. Och det är Andersson och Kristersson. Och jag tycker att vi måste faktiskt börja respektera väljarna lite mer, tror jag politiken måste göra, om väljarna ska acceptera de budskapen som politiken säger. Så tagga ner.
Jag håller helt med dig, Johanna, och just i detta läge då, som är väldigt allvarligt, och man står och pratar om hur allvarligt det är, så blir det ändå den här parkassningen. Det skulle vara väldigt välbehövligt för allmänheten och för väljarnas respekt för politiken om man kunde hålla sig nu till de här allvarliga sakerna och hålla den linjen. Och precis som du säger, tycker jag var väldigt bra som en twittertråd där efter 21:45.
Ja, apropå det, nu är ju inte Socialdemokraterna med så mycket på Twitter eller det som heter X, men däremot på Instagram, och så har det kommit en Twitter lookalike som heter Threads. Och där skriver Tobias Baudin idag på det här viset: istället för att skrämma upp barn borde Ulf Kristersson fundera över vad som händer med Sveriges beredskap när hans SD-regering skär ner rejält på sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Såklart är det bra och rätt att alla vi som bor i Sverige har en beredskap för eventuella kriser eller i värsta fall krig. Men att sätta välfärden på svältkur när vårt land blir fattigare och prioritera ytterligare skattesänkningar kommer inte stärka vårt land. Nu, vård, skola, omsorg istället för att skrämma barn. Vad handlar det här om?
Ja, men jag tror det handlar om, det är ju lite den här retoriken som finns. Nu antar jag att han syftar på att Elisabeth Svantesson hade en skattesänkningsartikel i någon tidning. Och det där är ju den klassiska konflikten som jag tror Socialdemokraterna önskar, att det handlar om välfärdsfrågor. Men politiken är ju inte riktigt där idag. Och jag tänker att de här slängarna, och jag har ingenting emot politiska och ideologiska slängar när det är på riktigt och i vissa frågor, men ibland det blir lite sandlåda över det.
Det blir ju lite ammenkänsla här inne, för vi är liksom överens på just det här avsnittet, men det är verkligen så att vi har blivit något av världsmästare på att bråka om sånt där vi är överens. Vi tycker olika om välfärden, och vi ska ha hårda debatter om skatter. Och vi ska ha hårda debatter om vad vi tycker om fristående skolor och annat och vinster i välfärden. Men Det finns områden där det finns ett egenvärde av att ett land förmår driva en gemensam linje. Migrationen tillhör det, försvarssäkerhetspolitiken definitivt. Och där är vi överens. Ändå är det de frågorna där konfliktnivån och tonläget är högst. Och varför är det det? Ja, det är klart att det hänger ihop med att det har blivit frågor som i stor utsträckning styr hur regeringsbildningen ser ut. Men jag är inne på samma som Johanna, att vi har ändå två ledare för de två regeringsbärande partierna som i det här läget, i ett kris och ett allvarligt läge, utan att nu förvirra retoriken ytterligare, men ett allvarligt läge, det kan vi vara överens om. I ett allvarligt läge så måste man försöka ändå se till så att man vårdar den enigheten i de frågorna.
Du som lyssnar på våra poddar utan att ha en prenumeration, ja, ni får ju höra en del ändå, men nu tar vi bort en rejäl munsbit ur veckopanelen igen. Och det gör vi för att vi återigen har ett sånt här erbjudande som jag inte begriper hur man kan motstå om man gillar våra poddar. För visst vill du höra hela versionerna av både veckopanelen och fredagsintervjun. Så gå in på kvartal.se/kampanj så slipper du traggla på i en halvdan livssituation. Den här veckan tar vi bort över hälften av den prenumererade versionen. Inte för att vara elaka utan för att vi vill ha dig som prenumerant. Då blir ju alla glada. Då så är det dags hörni för avslutningen och det är då era egna bidrag. Veckans person eller ord. Johanna, vad säger du?
Drottning Margrethe, min favorit monark.
Okej. Okay. Varför är hon så favoritad?
Nej, men jag har haft förmånen att fira nyår i Köpenhamn några år. Då har jag fått första gången till en stor förvåning lyssna på hur festen bröt för att lyssna på hennes tal. Och sen så har jag faktiskt också lyssnat på dem flera gånger. Jag tycker hon är en vettig person. Hon har alltid varit ganska en väldigt bildad människa. Hon har varit inne i den danska debatten på ett väldigt snyggt sätt, tycker jag, i sina tal.
Utan övertramp och glidningar, menar du? Eller?
Ja, jag tyckte inte det när jag hörde, det lilla jag har hört. Men jag tycker hon har varit en, på något vis, av monarker en förebild också för oss republikaner.
Något som är lite intressant med Danmark är ju att kronprins Fredrik har ju haft en sån här Stormont-Drang-period när han var i 20-årsåldern och sådär. Och var lite på glid och mådde dåligt över sin roll och sådär. Och har på något vis, eller hur? Riktat upp sig och sånt. Folk vill se att han har gått igenom någon slags skärsänd. Mm.
Det är väl kanske lite nyttigt också om du ska bli regent, att du har haft det lite annat innan.
Ja, och en jätteduktig konstnärinna dessutom.
Verkligen. Och,
Lasse, vad säger du?
Jag säger supervalår. Man är ju lite nörd som gammal politiker, men alltså 2024 kommer ju vara otroligt dramatiskt. Och vi har presidentval i USA, vi har EU-parlamentsval, vi har val i Indien.
Taiwan den här helgen.
Börjar redan nu. Och i väldigt många, inte minst valet i Taiwan, så handlar ju valen om länders relationer eller parlamentens relationer som man ska välja till omvärlden och syn på omvärlden. Ska vi gå mer mot samarbete eller ska vi sluta oss mer i våra egna länder? Så att de här valen kommer ju bli så otroligt viktiga. Det är alla val viktiga även för andra länder. Men just i år så kommer ju vi följa de här valen med ett otroligt intresse. Även de som sker långt bort.
Nämnde du USA?
Jag nämnde presidentvalet i USA.
Ja, just det.
Och det är ju lite grann, alltså det är ju ändå...
Det är mindre än 2 månader till supertisdagen.
Ja, alltså ska man liksom välja de här va, så är ju det som kittlar mest i magen. Alltså det är ju otroligt dramatiskt
och
för
på
oss.
Ja, just det.
Vi pratade förut om krig. Och, alltså vad säger en svensk minister den dag som USAs president meddelar att USA kommer dra ner sitt engagemang i NATO? Mm. Alltså, och det är en, apropå hotbilder, det är någonting som kan hända.
Men det är årets ord, supervalår.
Det är årets ord är supervalår, ja.
Vecka 2 kom du med det. Annika?
Ja, veckans ord här är hämtat ur Carl-Oskar Bolins tal, hemberedskap.
Mm. Inte hämnd.
Inte hämnd, utan hemberedskap. Och med det så tänker inte jag enbart då att man köper allt som står på preppinglistan och sådär, utan det handlar om någonting större och djupare och fundera också existentiellt vad som händer. Kanske lära sig lite om ätbara bär och sådär. Nej, men alltså det handlar om en liksom mental omställning som är djupare, men hemberedskap.
Från Annika Borg där. Och därmed så säger jag ett stort tack till er. Annika Borg som är kyrkoherden och debattör. Johanna Engenius som har varit biträdande partisekreterare i Liberalerna en gång i tiden. Idag är konsult och Socialdemokraternas förre partisekreterare. Men det tar sig nu Lasse Stjernqvist som är frilansare. Tack så ni ha.
Tack.
Och några tips om annat som finns på kvartal.se. Fredagsintervjun. Vem har ansvar för de som ångrar sig vid ett könsbyte? Reportrarna Carolina Jemsby och Karin Mattisson är författare till boken Ånger och intervjuas av Jörgen Wittfeldt. I Farsta i södra Stockholm finns det ett slags parallellt system för att lösa konflikter. Där har en problemlösare en stark ställning och Kvartals Petter Ljunggren berättar om honom. Han heter Geir Stakset. Han är bekant med många kriminella och kallas borgmästaren i Farsta. När varken föräldrar eller barn som kanske riskerar att rekryteras av kriminella gäng vågar gå till polisen så går de hellre till Geir Stakset. I en annan text berättar Petter Ljunggren om en tydlig ökning av minderåriga som dras in i gängkriminalitet och som är redo att begå våldsamma dåd. Gängens barnsoldater har blivit dubbelt så många på 3 år. Juristen Jakob Heidbrink beskriver vilka svårigheter och risker som är förknippade med planerna på att göra också medlemskap i en kriminell organisation kriminellt. Och så har vi haft premiär för ett nytt format där Kvartals chefredaktör Jörgen Wittfeldt tar sig an olika brännande frågor. I den första texten undersöker Jörgen hur domare och åklagare och andra har det med auktoriteten i svenska domstolar. Genom att jämföra hur det kan vara i Sverige där respekten från både tilltalade och åhörare kan vara rätt låg och hur det går till i klassiska Londondomstolen Old Bailey. Frågan som han ställer är varför så svårt att ta det allvarliga på allvar? Och Ukraina och Rysslands krig. Professor Stefan Hedlund skriver att västvärldens svek mot Ukraina kommer att stå oss dyrt i det långa loppet. Rubriken på hans artikel är Joe Bidens historiska blunder. Ja, därmed så är veckopanelen i det nya årets andra vecka till ända. Ni är som vanligt välkomna med reaktioner och tips på vår e-post info@kvartal.se. Och vi finns ju på Facebook, Instagram, X och också på den nya, ganska nya plattformen Threads. Tack för att ni hänger med oss också 2024. Se nu till att ni har konserver, vatten, batterier och filtar hemma. Det blir isande kallt i nästa vecka. Trevlig helg!
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.